Vi sjöng en sång här förut som handlar om både tro och svårigheter, men att Gud är mäktig att föra in oss var och en i den kallelse som han har för våra liv. Det tycker jag är mäktigt. När jag blev frälst, vet ni, så var jag ju djupt ner i dyn. Det var inte så speciellt trevligt att vara. Det fanns ju ingen topp och jag funderade på att ta mitt liv och hade försökt också. Men i mörkret så kom Herren, tog tag i mig och förde mig till Göteborg. Och ni vet, jag visste ju inte vad en profetia var för någonting. Utan en av de första samlingarna som vi hade då på Linnéhuset, ni vet, det var ju, håll på att säga, tvångssamlingar. Men det var ju inte i den bemärkelsen, utan vi hade ju andakter då på morgon. Och då kom ju på onsdagarna så brukar ju stadens pastorer vara med och ha en liten andakt. Och den här onsdagen så var det pastor Hermansson. Roland Hermansson, han var då pastor i Vallhammer och senare blev han pastor i Gilead i Göteborg. Och han profeterade i den här morgonsamlingen. Och jag hade ju som sagt ingen aning om vad det här handlade om. Men jag kände när han, så fort han började öppna mun och profetera, så kände jag bara en ström genom hela min kropp. Alltså. Något så märkligt, och jag visste att det han nu säger det är till mig. Visst är det märkligt. Men så är det ju med tron, va. Den kommer ju ifrån Gud. För han är ju trons, ja, begynnare. Och han är också trons fullbordare. Han är trons upphovsman och fullbordare, står det. Så all tro skänks ju helt gratis av Gud in i våra liv. Det är ju så. Så när han profeterar så säger han så här att: mitt älskade barn, och det här ska du ta till dig, du som hör detta, för det här är fantastiskt. Hur syndare, sjunkna i fördärv, tas emot av en helig Gud och förlåts. Han sa så här: mitt älskade barn, Abraham räknades som rättfärdig för att han trodde Herren sin Gud. Det behövs inte mer, va? Att man får en övertygelse som skänks till dig från himlen. Och att man lyder vad den övertygelsen säger. Och jag hade ju inte så mycket att lyda, utan det första steget det var ju att gå sanningens väg. Och jag kom då till slut till Linnéhuset, för det var Guds klara ledning. Och jag vet inte vad han har lett dig till, men där du är just nu ska du vara kvar i alla fall och uppleva hur Gud bara välsignar dig där du är. För det är det han gör. Och han kommer också att fullborda det han har sagt och det han har lett in dig till. För så gör Gud. Och nästa steg i den här profetian som Roland profeterade. Tänk att man kommer ihåg det här. Det här var alltså 1989. Och jag kan höra honom idag. Alltså det är så här när Gud talar, va. Man glömmer ju det aldrig. Det är som precis som det vore idag. Alltså, som, eller ja, igår. Och han sa, så nämnde han också olika steg. Så Herren sa: vad du ska bli. Du vet inte själv om vad du ska bli, men jag har bestämt redan om dig och ditt liv vad du ska bli. Och så är det ju med varenda en av oss. Det är ju inte någonting som gäller bara mig, utan det gäller varenda en troende. Och särskilt då när vi ska läsa första Mosebok 12, för det här är ju ett mönster. Det här står ju i Abrahams liv. Vi ska läsa första Mosebok kapitel 12, så står det om Abraham så här: Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk, och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och den som jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Och i Hebreerbrevets 11:e kapitel och 8:e vers så står de samma händelser då. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält, låter inget vidare, men det är ganska bra att bo i tält jämfört med hus, bibliskt sett. Tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Han väntade nämligen på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Så är det ju med oss troende, att vi som får gå in i den här vilan sen som det står talas om. Vi har ju slutat att bygga hus i egen kraft så att säga. Vi väntar ju också på staden med de fasta grundvalarna. Och vi vet att i Hebreerbrevet 12 kapitel så står det talat om det huset. För det står det, ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på så här, utan ni har kommit till det himmelska Jerusalem, Sion. Och där står det att en sista gång, säger Herren, ska jag skaka både himmelen och jorden. Men alltså det här, den här byggnaden som vi är delaktiga i, vi som tror, vi som inte bygger hus i egen kraft. Det är det enda ställe som inte kommer att skakas. Så är du troende idag och medveten om att dina synder är dig förlåtna och kämpar för på Herrens sida, så ska du veta det, att du är delaktig i den staden, i samma stad, och du är delaktig i samma arv som Abraham. Det står ju att vi är inympade i det äkta olivträdet, och det börjar ju då, det är ju ett flöde som går genom hela Bibeln, genom alla som tror, särskilt då genom Abrahams förbundet. Det här där det står löfte, det grekiska ordet här är epagelia, och det betyder ett gudomligt överbevisande löfte. Och det är ganska intressant då när Gud ger dig och mig ett löfte. Alltså när löftet kommer ifrån Gud. Människor kan ju försöka stå här och inspirera er och tala om väckelser och sånt. Men är inte löftet ifrån Gud så händer ingenting i människors liv. Utan det förblir dött. Men kommer löftet ifrån Gud själv, så att det blir liv i ditt liv, då kommer det också ske. Annars kan man knappast förbli i honom. För det gör man genom tron. Alltså jag är ju övertygad, och du kanske också, att det är bättre att vara i Kristus än utanför, eller hur? Och varför tror du det? Jo, därför att jag är fullständigt övertygad om att utanför Kristus är ingen bra plats att vara på idag. Förstår ni mig rätt? Och snart kommer det att skaka kanske ännu mer. Så att i Kristus, att vara i ljuset, det är det absolut viktigaste för dig och mig att vara. Se till så att vi har, som att säga, rent mjöl i påsen, va? Så att det är rent här inne, så vi får vara kvar i landet. För det här landet kommer snart att, vi ser det i Uppenbarelseboken, då får vi se det himmelska Jerusalem komma ner. Alltså från himmelen, färdig, som en smyckad för en brud, står det. Och det är ju alltså en bild på det eviga livet. Det är en bild på vad du och jag har gjort i andens värld. Alltså allt som är värdefullt, det har med det himmelska Jerusalem att göra. Och allt som är värdelöst egentligen, det är vad vi gör i vår egen kraft och strävan. Det är liksom inte värt någonting. Och en dag ska det ju visa sig liksom vad vi har gjort för något på denna jord. Jag hoppas att det blir i alla fall en fin sten i den där byggnaden, så att man är med, va. Det blir härligt när den där byggnaden kommer ner ändå. Och vad är det som behövs? Jo, varenda gång. Jag känner att just du kanske vill vara med om en förlösning, en förlossning i ditt liv. Och jag hoppas att Gud kommer den här stunden med sin helige ande och gör en nystart. För att när Gud gör en nystart, det är mycket tal om starter här och där idag. Men när Gud gör en nystart så är det alltid grundat på hans ord. Så börjar vi att plocka bort Guds ord från våra gudstjänster. Då är vi väldigt illa ute, för att det kommer av all förnyelse kommer av Guds ord. Att han uppenbarar sig genom predikan. Det är därför det står att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft och Kristi ord. Där står det rema. Och det handlar alltså om det uppenbarade ordet. Så står jag här och talar i min egen kraft och har täckelse för mitt eget hjärta. Så att inte jag får tag i Herrens härlighet när jag predikar. Då kommer det inte mycket att hända med andra ord. Käre Gud, vi behöver mer av Guds ord och mer av Guds uppenbarelse. Mer av den profetiska anden i församlingarna. Tyvärr så går det ju åt fel håll. Det går ju mer åt vad heter det, byggnader och strukturer. Och man stryper ju flödet istället ifrån himlen. Det är en väldigt oroväckande utveckling. Men käre Gud, vi ska tillbaka igen till korset och flödet. Det måste alltså ha kommit en mycket kraftig överbevisning in i Abrahams liv när han kunde resa på sig och gå och lämna den trygga världen han levde i, för det var tryggt. Alltså arkeologin bevisar att Ur i Mesopotamien var en av de högsta kulturer, alltså nästan som på 1700-talet. Alltså de hade både rinnande vatten och bibliotek på den här tiden. Så de som grävde här nere och utforskade Ur, de stod ju alldeles förbluffande när de fick se hur det såg ut. Alltså, vilken kultur Abraham egentligen lämnade. Så det måste ha varit ett löfte med kraft i som gjorde att han lämnade detta och drog iväg med sina kameler och åsner och allt vad han hade. Va? Bort till ett ställe som han inte hade en aning om vad som skulle ske. När jag förberedde den här predikan idag så såg jag en intressant sak. Visste ni att det står ju i uppenbarelseboken att Gud, han har böcker, står det. Det står i Daniels boken också. Så när han kommer så öppnas böcker. Inte bara en bok utan flera böcker. Och då är det så här att alltså Bibeln tycker jag visar på att det finns en bok skriven över ditt liv. Faktiskt. Och det är ganska intressant då, för det står att i Romarbrevet 2 så står det att vi kan bygga på oss en massa vrede. Och hur står den vreden? Ja, det står nedskrivet i böcker. Och jag tror det var Mose som bad att Gud, utplånar man inte ur den bok du skriver i. Då menar han ju livets bok, självklart. Men sen så står det i Romarbrevet 4 och 5 så står det om så här. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och ni vet, rättfärdighet betyder egentligen juridiskt befriad ifrån dom. Juridiskt befriad ifrån dom. Det var ju Luthers gamla grundlärare. Och räknas handlar om att vara uppskrivet på ett konto. Så tron räknades Abraham till rättfärdighet. Och så står det ju så här lite i Kolosserbrevet 2. Där står det ju talas om den andra boken. Den här skuldboken. Det är den som menas att, ska vi slå upp det här, Kolosserbrevet 2. För det här är fantastiskt. Kolosserbrevet 2, där står det talas om andra böcker. Eller en stor lista av böcker. 13 och 14 tror jag står det, ja. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också med er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strukit ut det skuldbrev, eller det register med andra ord, som med sina krav vittnade mot oss. Är det inte fantastiskt? Jesus Kristus dog för dig och mig på Golgata. Och han tog den där andra boken som var fullkletad med saker som vi har överträtt Guds lag, va? Mot honom. Den tar han och utplånar. Så nu finns det bara en annan bok som öppnas när det gäller dig. Och det är livets bok. Ja, du står skriven i livets bok. Och det var ju det han sa, gläder inte över att andarna är er underdådiga, utan gläder över att era namn står skrivna i himlen. Det är ju det som är, tänk vilken grund vi har. Våra namn står skrivna i himlen. Och ditt namn vet ju vad det är, va? Det är din personlighet, hur du är, din attribut. Det som fanns redan på sjätte dagen när Gud skapade allting. Så fanns du med. Det var ju inte så att man gjorde Adam och sen liksom dog dem och sen, nej, hela mänskligheten var ju i Adam. Så där fanns planen för ditt liv. Allting bara rasade när Adam och Eva rasade. När syndafallet skedde, då kom hela mänskligheten ut ur det Gud hade tänkt. Och det står i Romarbrevet att alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Syndat betyder att missa vägen eller missa målet. Varenda människa. Men sen så vänder ju Jesus på alltihopa. Han ödmjukar sig. Han går denna bedrövligt sorgliga, smärtsamma stig för dig och mig. Han ger sitt liv som den andra Adam. Han var fullkomlig. Han var det perfekta offret. Halleluja, när han gav sitt liv, då blåste man i basunen på tempelplatsen. Förhänget revs uppifrån och ända ner. Halleluja, en levande väg öppnas för dig och mig. Vi kan med frimodighet gå fram, för skuldbrevet är rivet i Jesu namn. Hans blod renar oss från all synd. Det är fantastiskt. Men lever vi i ljuset, så renar Jesus Kristus hans blod ifrån all synd. Och det står i singular alltså. Synd står i singular, och den berömde bibelläraren Watchman Nee, han säger att så fort synd står i singular så handlar det om din personlighet. När det står i plural handlar det om dina gärningar. Så det blir alltså att din personlighet renas mer och mer, eller hela skulle vi kunna säga. Du blir alltså den Gud har tänkt att du ska bli. När vi lever i ljuset, dag efter dag verkar korsets kraft och blodets kraft in i ditt liv. Dag efter dag förvandlas du här inne. Du blir lik honom. Du går i förutberedda gärningar. Du får känna att han älskar dig. Och du får leva i en levande rättfärdighet. Det är ingen död rättfärdighet. Utan det står att Guds rike, det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är liv. Det är inte bokstav, utan det är liv. Det är fantastiskt. Och här drar nu Abraham iväg med sina packningar. Han var ju inte fullkomlig, ni vet. Han bodde i ljög och han lurade andra. Han höll på. Men han var på väg. Det är som du och jag, vi är på väg. Vi är inte fullkomliga någon av oss. Men så kommer de smala passagerna. Vi får ta en och annan ryggsäck och kasta av. Och vi fortsätter in mot löfteslandet. Och ni vet, det var ju inte roligt för Israels barn att gå i öknen heller. Det verkar som när Gud ger oss sina löften. Så Harry Potter, en bibellärare, han säger så här: Gud, han ger oss löften, levande löften. Men så ser det ut som han sätter en jätte på de här löftena, för de ser omöjliga ut. För han vill att vi ska inta de här löftena i tro, nämligen. Sen skärper han dig och ger han dig tro. Och det har du inte själv, utan det är någonting som du får alldeles, alldeles gratis. Du kan inte ens träna den tron speciellt mycket, utan när det kommer svårigheter, när det kommer passage som du alltså bara kan förlita dig på Gud, då kommer denna kraft att öka. Vi har fått så profeterat så många gånger att när svårigheten och motstånden kommer, då kommer jag, Herren, att öka smörjelsen i era liv. Och det är så likadant med alla. Se Paulus, han var ju i andra Korinthierbrevet, så står det om Paulus. Han hade inget täckelse, står det, utan han fick skåda Herrens härlighet. Ansikte mot ansikte. Precis som det står att Mose också fick göra. Han talade med Gud ansikte mot ansikte. Och så står det sen att han hade ju väldiga problem. Han visste inte vad han skulle, och det var bedrövligt här och det var bedrövligt här. Men genom alla problem, sa han, så har Herren lett mig med sin väldiga kraft. Och så är det när man tittar bakåt. Alltså de här problemen man fick gå igenom och vänder sig om och titta. Kär Gud, jag trodde det var kört där, men du var med. Och jag trodde det var kört där, men du var med. Och där var det definitivt kört, men där var det också med. Visst är det så ofta. Vi tror det kört, vi människor, men då kommer Gud. Och vet du varför han gör så för? Jo, därför att det är en som vill ha all ära. Halleluja. Han vill ha all ära. Ja, kär Jesus. Sen har du det där med Guds välsignelse. Om vi är i landet, va? Så där står det: vill jag göra dig till en välsignelse. Och det är ju tvåfaldigt. För inte välsignar han dig bara för dig själv. Nej, han välsignar uppifrån och ner. Och så ska du välsigna andra. Så är det ju den tvåfaldig välsignelse. Och därför står det i Apostlagärningarna 3. När du tittar på Abrahams förbundet, för där står det talas om Abrahams förbundet. Och det handlar inte om rikedom, utan det handlar om en andlig välsignelse. Och där står det vad Abrahams välsignelse är. Det är inte framgångsevangeliet. Utan det handlar om att han omvänder dig från onda gärningar, står det. Han omvänder varenda en från onda gärningar. Det låter ju hemskt, men vad är onda gärningar egentligen? Jo, det är sådana gärningar som vi gör i egen kraft och i vårt eget förstånd. För sådana gärningar vill vi människor ha äran över. Eller hur? Hittar vi på någonting som verkligen funkar sen? Va? Ja, vem ska ha äran av det? Ja, vi är så duktiga vi, va? Vi är så svaga vi människor. Så tack och lov så leder oss Gud sakta, sakta, sakta. Så vi får dö från oss själva, mer och mer. Sen kan han ge oss saker och ting. Annars tar vi gärna äran ifrån Gud. Och det är livsfarligt att göra faktiskt. Det är därför det står att nyomvända inte ska sättas in i ledarskap. För då fastnar vi i Satans fälla, står det. Alltså vi ska sättas in i ledarskap när vi är mogna för att kunna ta ett ledarskap. Inte innan. I landet så fick de ju manna. Manna på hebreiska, det betyder, vad är detta? Vad är detta? Och så är det i öknen, vi vandrar omkring och det är stora frågetecken. Men när man kom in i landet, står det, så fick man skörda. Vad var det man fick skörda? Jo, alla frågetecken rättas ut. Löftena blir verklighet. Ja, så var det detta? Det du menade med mitt liv. Ja, nu fattar jag. Halleluja, vi går igenom Jordan och sen går vi in. Och vad fick man göra det första man gjorde? Man åt av landets säd. Man fick skörda. Man hade inte sått, men man fick skörda. Så det första man gjorde, det var att repa av en massa korn eller vad det nu var där och käka. Halleluja, man fick se Jesus ansikte mot ansikte med andra ord. Underbart. Och det är därför det står då det här att bli välsignad och välsigna andra. För första gången förstår att det är precis en parallell och en spegelbild på att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela din själ. Och sedan älska din nästa som dig själv. Det är att bli välsignad och att välsigna andra. Det är precis exakt samma sak. Så nu längtar du säkert efter att få gå in och skörda, för det gör jag. Käre Jesus, jag vill se allt vad Gud har sagt. Över denna församling, här finns det löften över den här församlingen. Och det står att ger vi inte upp så får vi skörda, står det. Och det ska vi påminna honom om. Det står i Galaterbrevet 6:9, så står det. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Vad var det nu att göra ont? Ja, och göra gott, det är att fortsätta i det Gud har kallat oss till. Det är ju inte att göra våra egna verk. Att göra det som är gott. Det är att vandra i det som det Gud har sagt. Och då står det. Ty när tiden är inne får vi då skörda. Om vi inte ger upp. Alltså fortsätter vi under. Vad heter det? Molnet och eldstoden. Som ska bära oss rätt in i landet. Om vi inte ger upp så kommer vi att få gå in i landet. Och se vad Gud har tänkt. Halleluja. Han har tänkt så mycket för våra liv. Det är jag säker på att du som sitter här, då kommer att bli ganska förvånad när Gud uppenbarar vad han egentligen har tänkt. Och kanske det gäller samma sak för församlingen. Vad har Gud för planer egentligen? Jag glömmer ju aldrig den här söndagen, eller den här torsdagen här när vi, i början när vi bad. Och söndagen kommer Alf och har en dröm. När han ser människor komma här nere, fullt av människor, och vandrar upp. Och då säger Alf så här. Han var alldeles gripen alltså. Men det står ju Joel att det är inte så mycket att vara gripen. Han var gripen över situationen, är klart. Men det står att de gamla ska drömma och de unga ska syna. Alfan är ju i alla fall, man kan säga att han är gammal. Han har, hade profetiska syner. Han har säkert haft fler som han inte har berättat. Och kanske du också, Maj-Britt, vad vet jag. Men i alla fall är det starkt och det ska vi hålla på. Och Elvor här fick en uppenbarelse om att stegen satt här. Och det är ju Guds hus. Guds hus i Alafors ska få stå stadigt. Gud, han lovar oss alltså en massa saker i våra liv. Sen fanns det ju ett gäng som ändå inte kom in i hans vila. Det var de som gav upp då. Där står om dem: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte finns att komma in i hans vila. Ty evangeliet har predikats för oss likväl för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron smält samman med dem som hörde det. Alltså när Gud kommer med och uppenbarar sin vilja för oss, så kommer samtidigt tron. Och den här tron kommer ju bara att fungera, så att säga, om vi lever i ljuset. Annars så släcks ju det här och löftena försvinner. Det blir inte alls levande längre, va? Och jag har ju känt själv att blir det för mycket annat som tar över handen, då liksom bleknar det lite. Har ni märkt det? Det är sant alltså. Och jag känner ju själv att innan Jesus kommer nu, så tror jag att vi måste kanske förvandla våra prioriteringar lite. För att när Jesus kommer, så kommer han och hämtar en brud som är klar, som har gjort sig redo, står det. Och hur gör man sig redo? Ja, man söker hans ansikte. Man söker hans ansikte. Och gör man det, så måste man ju plocka bort den där täckelsen det står talas om. Gud måste alltså öppna våra ögon så vi ser. Vi brukar ju be om väckelse, och det är ju att öppna ögon. Eller hur? Det är ju att få våra ögon öppnade. Och det finns ju härliga böner när Paulus ber att de ska få sina andliga ögon öppnade så de ser härligheten. Men jag tänkte vad som står i Johannes 1:14. Då säger aposteln Johannes att man såg härligheten komma. Alltså när Jesus kom, så såg de härligheten. Och det ordet som används där, det betyder egentligen att mer än att bara se någonting. Det betyder att se och bli fullständigt betagen i det man ser. Precis som Mose blev på berget. Han blev så betagen när han såg Herrens härlighet. Så han sa: han ska gå med oss. Han ska gå med oss. Han ville att han, för han såg nämligen Jesus Kristus på berget, han ska gå med oss. Och nu säger apostel Johannes, när han såg härligheten: han, där är härligheten från Gud. Där är Guds avbild. Där är han. Och ni vet, Jakob, det var ju en riktig filur. Men Gud älskade Jakob, står det. Så han utväljer oss inte för över hur duktiga vi är, utan han har sin konstiga prioritering, Gud. Han fångar honom, Jakob. Och sen får ju Jakob dra iväg. Och ni vet, Jakob, det var ju en manipulatör. Han såg ju till så att han klarade sig i alla lägen. Han var mästerlig på att dupera. Men sen till slut så kom han ju fram till ett ställe som heter Peniel. Ni vet, Jabboks vad. Och det stället är ju Peniel, det betyder ju ansikte, Guds ansikte. Nu var det dags för Jakob att lägga ner sin täckelse, med andra ord, som han hade för hjärta, där han hela tiden använde sin egen kraft för att kunna liksom manipulera sig fram här i livet. Nu kom det ett smalt passage, och det står där att Jakob fick se Gud. Han fick se Gud. Det var inte så att Gud springer och fångar en person där helt plötsligt och börjar brottas med han där. Nej, han visste precis vad han skulle göra, Gud. Utan det var liksom problemen som dök upp som fångade Jakob, om vi så säger, va. Och han började ropa till Herren om hjälp. Och Herren hade ju fått honom precis dit han ville. Och så gör han ofta. Har ni märkt det, att när det börjar bli strul och man inte vet riktigt vart vägen går, då blir det helt plötsligt lite mer böner. Om man frågar: Gud, vad menar du med detta? Hjälp mig nu, Gud. Och då gör han det. Han hjälper oss. Och när han öppnar ögonen på oss, så säger andra Korinthierbrevet att vi förvandlas. Vi går ifrån härlighet till härlighet. Och då kan man ju undra, vad är det där härlighet för något? Jo, det är när Guds egen attribut manifesterar sig i våra liv. Ska vi ta det en gång till? Jo, Guds härlighet, det är när hans Guds egen attribut, den han är alltså, manifesteras i våra liv. Det står ju nämligen så här att det är hans kraft, det är hans frid, det är hans rike, det är hans rättfärdighet, Det är hans gärningar, det är hans kunskap och det är hans visdom. Och så säger Bibeln att när den helige ande kommer, då ska han ta av det som är mitt. Och sen ska han ge det till oss. Och då säger Apostlagärningarna 5 att anden kan inte få om inte lyder honom. Och det har vi tagit upp förut, en sån här teologisk term, det här lyder. Det betyder att underordna sig en konungs auktoritet. Så det är samma sak som agape och tro, med andra ord. Att bli överbevisad om en konungs regler och bud. Och när vi lyder då kommer anden och för in någonting som Gud äger och Gud har. Och vi får uppleva helt plötsligt en frid kanske som övergår vårt förstånd. En glädje som är totalt outsäglig. Och en kraft som inte är av denna värld. Och inte heller riket, står det ju, är av denna värld. Så när vi slutar att förtrösta på oss själva och lägger ner det och kommer till Gud, då står han där med hela universums förrådshus. Och när han ser dig och mig bedja på våra knän, då räcker han nyckeln och vi kan öppna upp. Och så strömmar det genom den heliga ande in i ditt och mitt liv. Vi får bli förnyade, vi får nya tankar, vi ser nya möjligheter, du får en helt ny kraft. Och du känner att det beror inte på mig, utan det beror på Gud. Han är mäktig. Man blir förnyad i tron. Sven Reichmann, en väldigt duktig bibellärare, han brukar säga så här att eftersom det är vår kraft som står i vägen för att Gud ska kunna välsigna oss. Ni vet, Jakob fick en smäll på höftbenet här. Det är det starkaste muskeln på hela människan. Det är en bild på att vår kraft försvinner. Och då säger Reichmann så här att eftersom det är det som är problemet, så hur ska Gud tömma oss på den kraften? Jo, det gör han genom att ställa oss i omöjliga situationer. Ni skrattar, ni känner igen det. Han ställer oss i omöjliga situationer, fast det är en välsignelse att han gör det. Och så står det att vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förutberett för att vi ska vandra i dem, eller som Elbor säger att det står, vandra in i den. Och vi var ju ett pilgrimsfolk som ständigt var på vandring. Så när du vandrar med Herren, så kommer du att vandra in i förberedda gärningar. Det kommer inte med en gång, utan sakta men säkert så vandrar du in tillsammans med Herren. In i förutberedda gärningar. Jag har skrivit upp egentligen den här tre predikningar som har slagit ihop till en, så därför blir det rörigt. Nu har vi korsets kraft då i våra liv. Korset, det står ju som en bild för detta kryss över våran kraft. Och en öppning för Guds kraft. Så när Gud låter allting som är hans flöda in i ditt och mitt liv, så handlar det alltid om Golgata. För det är det som är öppningen. Så när det Jesus gjorde på Golgata kors, när han ropade att det är fullbordat, det är därifrån all kraft kommer in i våra liv. Det var därför Paulus var så bedrövad. När han under tårar sa han att De vandrar som fiender till korset. De fattar inte vad de går miste om. Det var en sorg alltså. Det var inte så här att det handlade om någon slags omskärelse och detta. Utan det var därför att han hade upplevt vilken fantastisk kraft och möjlighet det fanns i korset. Så när han märkte att människor inte ville vandra den vägen, så blev han alldeles bedrövad. Det går inte att leva ett äkta kristet liv utan ett kors. Det är inte ett sånt här kors, utan en kors. Det är en smärta. Fast samtidigt så säger ju alla de här gamla heliga som har vandrat att det är en härlighet som övergår korset. Om ni förstår vad jag menar. Att det är värt. Det är värt. Och det är ju bara Gud som kan göra det. De teologerna har ju diskuterat sen urminnes tider, och jag får säga, vad det är för mening med lidande. Teodicé-problemet till exempel, varför ser det ut som det gör? Och det är ju märkligt, för vi pratade lite om det igår, Elvor och jag, att när de riktigt stora väckelserna har dragit fram, så har det ofta varit ett stort lidande. Kanske att några har fått gett sina liv. Så var det ju i Kina. Alltså när det sker, då är det något särskilt som vaknar upp hos Gud och hans hjärta. Så han bestämmer sig för att utgjuta sin ande på ett mycket speciellt sätt. Ni vet Mao, hur många dödade han egentligen? Och man dödar ju svenska missionärer och så här. Men strax efteråt så kom det ju en andutgjutelse som kanske inte syndes på ytan. Men när Maos Kina öppnade, det var ju miljoner alltså, kineser som hade blivit frälsta. Tack vare att Gud verkade på ett mycket speciellt sätt genom sin ande. Där det finns lidandet och det fanns en profetia som kom för inte så länge sedan, var Elvor. Det var om väckelserna i ändens tid. Och det säger Herren att där lidandet har varit som störst skall också de största skördarna komma. Och sen till slut, jag ska bara avrunda detta då. Vi kan läsa i första Mosebok 15 så står det talas om ett förbund där. Ni vet, där väntar ju Abraham och han lägger fram sina offer som styckas. Så får han se en eldsflamma gå mellan styckena. Och den där bilden, det ser du i Uppenbarelseboken och du förstår ganska snart vem det är. För det är ju Jesus. Det är ju Guds son som slöt förbund med fadern egentligen. Och i första Johannes 2 så bjuds du och jag med in i den gemenskapen. Det är det som är förbundet. Alltså förbundet som Jesus slöt. Sluter han med fadern, mellan fadern och sonen. Men genom anden så kommer du och jag in i detta. Va? För det är ju knutet till Israel och vi är ju inympade i Israel så att säga. Så vi får del av samma välsignelse. Men tänk vilken hjälte. Halleluja, det är Jesus som har gjort allt sammans. Och nu kommer han sen, ni vet vad som händer i första Mosebok 16. Då kommer ju det här med Hagar och det här va. Det var han förlitat sig på egna verk. Men tänk hur Gud kommer sen till Abraham utan att peka finger i första Mosebok 17. Helt plötsligt så står han där. Abraham, han visste om i sitt inre, han hade en gnagande samvete på att något var fel. Och han sökte säkert Gud i det tysta. För det är så det går till då, när man känner att det inte är rätt va. Alltså jag blir ju bedrövad när jag känner, gode Gud, har jag gjort något nu, har sagt något nu. Ni vet hur det är va. Man vill ha ett rent samvete alltså inför Gud. Och nu, i den här tysta perioden, den är 14-15 år här, när Gud är knäpptyst, det finns inte en uppenbarelse, det finns ingenting, så han måste ju ha varit helt bedrövad, Abraham. Helt plötsligt en dag, så står Gud där, och han pekar inte finger, utan det räcker med att han visar vem han är, så faller Abraham pladask med huvudet, ansiktet rätt ner i backen. Ni vet precis som Jesaja gjorde när han fick se honom. Det räcker med att Gud visar sig så blir ju synderna, de bara brinner upp. Han är helig. Vandra inför mig och var fullkomlig. Med andra ord, ta bort täckelset och vandra inför mig ansikte mot ansikte så ska du bli den jag har tänkt att du ska bli. Ta bort täckelsen. Jag skulle kunna berätta mycket om täckelser här. För Paulus han predikar i andra Korintherbrevet så säger han att jag är inte som de flesta som för egen vinnings skull förfalskar Guds ord. Där har du täckelse. Man har andra motiv. Ofta går det ju till så här att man gömmer de där motiven bakom en så kallad företagsvision idag. Pastorn är nyanställd, kommer till en församling. Vi var upp en stämning. Så ska han föra in församlingen i en ny vision. Och bakom den visionen får man pröva väldigt noga vad det är för motiv. Motiv, för det där det handlar om. Och nu kommer Herren och säger att han ska, lägg märke till att det står skänka här och inte sluta förbund. Det står Natana, det betyder inte sluta förbund, det betyder skänka förbund. Vad då för förbund? Jo, det han har redan fullbordat i kapitel 15. Så det handlar inte om ett nytt förbund utan det handlar om samma förbund. Samma förbund. Förbundet vill jag ge dig. Genom den heliga ande så ser ni att Abraham byter namn. Han får ett å mitt i. Antagligen säger teologerna att det är Ruach. Den heliga ande. Den heliga ande kommer in i Abraham. Och han tar av det som tillhör Gud för innet så det blir en verklighet i hans liv.